20 april 1995, USA.
Klockan är 6:30 och här är Ekot.
Ja, i Oklahoma City i USA har den officiella siffran över antalet döda efter gårdagens kraftiga explosion nu stigit till 28. Men räddningsmanskapet befarar att siffran kommer att stiga mycket kraftigt. Räddningsarbetet försvåras av regn, men överlevande påträffas fortfarande i resterna av den ödelagda byggnaden. Och president Bill Clinton fördömer dådet och de som utförde det.
Let there be no room for doubt. We will find the people who did this. When we do, justice will be swift, certain and severe. These people are killers and they must be treated like killers.
De som gjorde detta är mördare och ska behandlas som mördare, sa Clinton, som var både rörd och ursinnig när han kommenterade sprängattentatet mot en administrationsbyggnad i Oklahoma City igår. Fortfarande 15 timmar efter explosionen letar räddningsmanskap efter överlevande och några enstaka påträffas fortfarande i spillrorna efter huset. Men det finns sannolikt många döda där inne. Det saknas upp till 300 personer fortfarande. Jakten på dem som utfört attentatet leds av den federala polisen FBI, men det finns ännu inga definitiva ledtrådar som pekar på vem eller vilka som kan ha utfört detta bestialiska dåd. Att det inträffade i Oklahoma City, som är en betydligt lugnare plats än New York eller Los Angeles, visar också att ingen i USA går säker för terrorism av det här slaget. Lasse Åsgård, New York.
Den 21 april 95, Japan.
Ännu ett gaslarm skapade idag panik i den japanska staden Yokohama. Den här gången kom larmet från ett varuhus och ett 20-tal människor har förts till sjukhus. Men ingen av dem har allvarliga skador. I förrgår släpptes gas ut på Yokohamas järnvägsstation. Då skadades 600 personer. Och det är bara en månad sedan 12 människor dog i gasattacken i Tokyos tunnelbana.
April 95. Frankrike.
I övermorgon söndag är det presidentval i Frankrike, första omgången. De två kandidater som då samlar flest röster går vidare till en avgörande valomgång den 7 maj. Och det blir då första gången på 14 år som Frankrike får en ny president. Så länge har nämligen socialisten Mitterrand suttit vid makten.
En av de här tre kommer att väljas till Europas mäktigaste ämbete, president av Frankrike. På söndag går fransmännen till val i en första omgång. Nige Chirac, som utrustad med splitter ny samhällsröst inlärd hos talpedagogen nyligen, lovar fransmännen glansen och stormakten åter.
Je me présente, mes chers amis, aujourd'hui devant vous. Avec l'ambition de vous montrer que le changement, c'est d'abord un état d'esprit.
Chiracs främste motståndare sliter med sin image och tar hjälp av latinsk dans för att kompensera för den egna bristen på spontanitet. Edouard Balladur, den värdige premiärministern, för övrigt partikamrat med republikanen Chirac, som nu för första gången i sitt liv blir kallad Dodo. Sen valstrategerna förstått att han inte varit tillräckligt folklig. Mannen som är mästare på stillsamma platityder.
Le monde dans lequel nous entrons est un monde difficile et dangereux, mais c'est également un monde exaltant.
Hans väljare har borgerlighetens diskreta charm. Men Balladur står inte bara för löften om stark valuta utan också för kamp mot AIDS och kondomer för max en franc styck. Eller blir kanske nästa president den lammhårige socialisten Jospin, som ingen från början ville ha, men som fick ställa upp när EU-ordföranden Jacques Delors vägrade. Jospin, den forne universitetsläraren som fortfarande efter 4 månaders valkampanj utstrålar mera plikt än hängivenhet. Jospin är den som har minst pengar för sin valkampanj, men han har å andra sidan stöd på högsta ort från den avgående presidenten Mitterrand. Jospin lovar kortare arbetstid, 37 timmar i veckan inom 2 år, bevarad offentlig sektor och högre löner.
Je n'accepte pas d'opposer là le salaire et l'emploi. Je n'accepte pas qu'on culpabilise les salariés dans un pays où le salaire médian est de 8000 francs par mois.
Alla tre valkampanjerna är fest med vin, skådespel och subventionerade mackor.
Det skiljer inte så förfärligt mycket mellan de tre kandidaternas program, utan vad valet snarare handlar om, det är personlighet och karaktär.
Men av de tre så är det Chirac som leder opinionsmätningarna med 3-4%. Chirac, den evige förloraren som misslyckats med att bli president 2 gånger tidigare. Den här gången ser han ut att nå sina drömmars mål. Och hans symbol, det är äpplet.
April 1995. Estland.
God kväll. Ja, än en gång är alltså ett estniskt fartyg inblandat i en olycka. Färjan Tallink gick på grund i morse utanför Helsingfors med maximalt antal passagerare ombord, drygt 1000. Passagerarna kunde så småningom evakueras, men de är mycket kritiska till räddningsarbetet.
Det var strax före klockan 9 i morse som den estniska passagerarfärjan Tallink i svår dimma gick på grund i Helsingfors och fick slagsida. Färjan hade nästan 1000 passagerare ombord som evakuerades i land med hjälp av livbåtar och räddningshelikoptrar. Även andra passagerarfartyg i olycksområdet deltog i det omfattande räddningsarbetet. Det fullbokade fartyget var på väg från Helsingfors till Tallinn när olyckan inträffade.
Vi hörde bara att det dunstade till någonstans. Och sen mitt i allt samma så började skeppet få lite slagsida.
Henkilökunta pisti liivit ensiksi päälle, kun meille annettiin liiviä. Ja siis viron kielellä oli kaikki selvitykset, mitä oli. Suomen kielellä ei mitään, ei saatu edes selvää.
Pelastusveneen vaijerit katkeili. Niin. Ja kato veneet keikkuja ja ihmiset huusi, kun ne oli kuin Tivolissa.
Onneksi ei ketään putonut sieltä. Onneksi.
Från ön Sveaborg transporterades passagerarna sedan in till hamnterminalen i Helsingfors. Bara en person rapporteras vara lindrigt skadad, men många drabbades av panik i samband med grundstötningen. Man vet ännu inte varför Tallink hamnade bredvid farleden. Räddningsoperationen ombord får också kritik för dålig information på fel språk och för att fartygets räddningsutrustning var i mycket dåligt skick.
April 95, Oklahoma City, USA.
Sökandet efter offren för bombattentatet i Oklahoma City avbröts tillfälligt idag på grund av skyfall och rasrisk. Hittills har ett 70-tal döda påträffats. Samtidigt har misstankarna stärkts om att motivet bakom dådet är en hämnd för polisens aktion mot den religiösa Davidssekten i Waco för 2 år sedan. En man som gripits misstänkt för bombdådet uppges nämligen vara högerextremist med ett intensivt hat mot myndigheterna.
Timothy McVeigh är 27 år gammal, tidigare ostraffad och anses ha sin politiska hemvist på den yttersta högerkanten. Han greps för fortkörning i en oskyltad bil bara någon timme efter explosionen. Men det var först 2 dygn senare som FBI identifierade honom som den ena av 2 misstänkta för attentatet. Den andra mannen är fortfarande på fri fot. Polisen stormade också ett hus i Michigan där McVeigh lär ha bott tillsammans med medlemmar av den så kallade Michigan-milisen, en paramilitär högerextremistisk organisation. Milisen bildades bland annat som ett resultat av katastrofen i Waco då 90 medlemmar i Davidssekten omkom under den federala polisens stormningsförsök. Och den gripne McVeigh anses ha varit mycket upprörd över tragedin i Waco och själv besökt platsen. Men det är fortfarande oklart om branden i Waco var motivet bakom bombdådet i Oklahoma eller om McVeigh agerade ensam eller var del av en större sammansvärjning. Michigan-milisen genomför regelbundet militära övningar och säger att de förbereder sig på krig med de federala myndigheterna. De är emot alla former av statliga påbud som skatter och vapenlagar.
And we are standing up across this land. Millions of militia, millions of concerned Americans now are rising up. We are awake and we have adjusted. We are ready to respond to a threat against our freedom and against our liberty.
Michigan-milisen har självständiga systerorganisationer på flera håll i USA, främst i Mellanvästern. Men nästan alla som studerat milisgrupperna betraktar medlemmarna som mycket få och som mer eller mindre paranoida. Men de har tillgång till vapen och en bergfast övertygelse om att staten är folkets fiende.
When I was governor of my state in the early 80s, we dealt with a number of these people and groups at home. That's one reason I felt such a horrible pang when I saw what happened in Oklahoma.
Det har gått 3 dygn sedan explosionen och fortfarande letar räddningsmanskapet efter saknade. Men sannolikheten att finna någon överlevande anses lika med 0.
Idag har också dåligt väder försvårat räddningsarbetet. Hittills har man funnit 69 döda i ruinerna. Folke Rydén, USA.
Den 22 april 1995. Libanon, Beirut.
Världens största byggnadsprojekt sedan andra världskriget. Alltså har återuppbyggnaden av Libanons huvudstad Beirut betecknats. Beirut lades ju i ruiner under det 16 år långa inbördeskriget. Men om 25 år ska den nya huvudstaden stå klar. I södra delen av Libanon fortsätter kriget mot Israel. Men nu börjar unga, välutbildade libaneser som flydde under kriget flytta hem igen till Beirut. De tror på sagan om fågel Fenix. Fågeln som återföds ur sin egen aska.
Byggnaden är sönderskjuten och ska rivas. 3 ben kvar, det krigshärjade huset vägrar att ge sig. Beirut är bomb för de flesta av oss. Staden är en ruin. Många människor lever i ruinerna. Så här får man vatten. Men i Beiruts utbrändhet talar libaneserna helst om Fenix. Solfågeln, den vackraste, den största, som 500 år gammal, gör sig ett rede och bränner sig själv. Ur askan föds en ny fågel Fenix. Vackrare, starkare, flyger till solen. En saga om odödlighet. Hämtar du den rika arabiska kulturen, en saga om Beirut ur bomben till solen. Vackrare, starkare, på nytt född, en dröm som blir sann.
The future is for the dreamers. And we, some people dreamt of it a while ago and now we're here to make this dream a reality. And I think yes, it's happening. I'm very sure it's going to happen.
2 ben kvar. Men vår berättelse börjar i södra Libanon där elden inte brunnit ut. Israel ockuperar en smal remsa och krigar mot den islamiska gerillan. 100 000-tals libaneser har tvingats på flykt. Det kommer att bli många fler.
وقت اللي بيمروا الصواريخ من فوق مننا ما حطوش ان يعني بنحس قلبنا وقف. يعني مني انا بحس قلبي وقف.
Nu flyr hon till Beirut som allt för många före henne. En godhjärtad och stenrik före detta president föder krigets offer. Libanon saknar sociala skyddsnät, men multimiljonären bekostar själv 23 soppkök i Beirut. De människor jag möter här tillhörde medelklassen före kriget. De hade bra jobb och bostäder. En sparad slant till ålderdomen. Libanon kallades Medelhavets Schweiz. Kriget tog allt ifrån dem. Släktingar dödades, husen sprängdes, pengarna försvann i hyperinflationen. Så nu sitter de här, bokhållare, ingenjörer, bönder och sjuksystrar och lever på den rikes godhet allena. Nu har människorna börjat slå vad. Ska huset falla? Nu står det på ett ben och ett halvt. Jag minns hur hemskt det var. Vad rädd jag var i Beirut då. Nu ser jag en utställning där kriget blivit fotokonst, men därifrån till framtiden. En barnens egen vision om morgondagen, Fågel Fenix. Beirut var ju bara en mardröm där barnen växte upp utan framtid i skyddsrum där deras bilder bara var våld och död. Beirut har blivit en explosion i färger och drömmar. Barnen målar sin framtid. Askan är bortblåst. De långa mörka dygnen i skyddsrum glöms aldrig men trängs undan av glass och fred. Och fotboll. Ytterligare ett bevis på civilisationens återkomst. Visserligen fullt av militär runt planen. För här möts shia-muslimer och druser. Shiiterna leder ligan. Det här är stjärnan. Titta på tunneln. Men det är druserna som håller stämningen uppe. Shiiter skjuter mot druser i Beirut. Publiken får inte plats. Snacka om fullsatt. Men tillbaka till askan. Vi lyckas ta oss igenom Beiruts trassliga telefonnät. På väg till den så kallade gröna linjen, gränsen mellan kristna och muslimska Beirut. Det var här striderna stod som allra hårdast. Vi är på väg till två äldre damer, grannar i huset mitt på slagfältet. De bor i det som idag har blivit slum. Men de minns hur det var i huset före kriget.
Det var en bästa familj, det var en kajajaj och soldat som fick min fia.
Sen sköts allt sönder och samman. Hon hade ingenstans att fly. Hennes man dog av ständig skräck i hjärtinfarkt. De unga har redan börjat komma tillbaka. Från världens fina universitet kommer de hem i tusental för att bygga upp sitt land, det de tvingades lämna som flyktingar. Osama är en av cheferna för återuppbyggnaden. Han är arkitekt, utbildad i USA och leder det 25-åriga projektet att bygga upp Beirut.
It's almost a dream come true and it gives an orientation to your life in a sense. You have a goal now. It's not a job. You're not living just to make a job and make a living. Here it's more of being member of a society that's trying to come out after the war and to heal the wounds and come back to some kind of normalcy. So it's a mission. It's more than a job.
Och arbetet har börjat. Modellen finns där, yrkesmänniskorna har pengarna lika så. Ingenstans i Mellanöstern möter jag en sån framtidstro, en övertygelse om att Beirut ska ta sig ur krigets misär och på nytt bli regionens affärscentrum. Alla bara vet att det går åt rätt håll. I Beirut känns det som om sagan kan bli sann. Staden återföds ur sin egen aska.
April 23, 1995, Rwanda.
Men först i kvällens sändning ska vi till Rwanda, där omkring 5000 människor har dödats i flyktinglägret Kibeho i sydvästra delen av landet. Den tutsidominerade armén har fått order att stänga lägret där omkring 80 000 hutuflyktingar har bott. Och det var i samband med utrymningen av lägret som massakern inleddes.
80 000 flyktingar, nästan alla hutuer, i Rwandas största flyktingläger Kibeho. Kaotiskt och trångt, men bilderna är någon dag gamla. Idag är lägret tömt. Enligt ögonvittnen finns det nu bara lik i lägret. 5 000, kanske fler offer för det oförsonliga hat som sedan över ett år präglar landet. Den tutsi-dominerade regeringen vill tömma lägren. Den är rädd att hutuerna ska göra uppror med lägrena som bas. När soldater trängde ihop flyktingar för att börja utrymningen av lägret utbröt kaos. Soldaterna sköt hämningslöst in i folkmassan och tusentals människor trampades ihjäl i tumultet. Resultatet, en bråkdel av det, filmades av en av FN-soldaterna igår innan de tvingades ge sig av. Också idag har det varit skottlossning och 80 000 flyktingar sägs nu vaktade av armén föras till staden Butare som ligger i närheten. Men massakern är ingen överraskning, det säger en svensk läkare efter en månads arbete på platsen.
Jag är inte förvånad, men jag är förskräckt. Men med tanke på hur situationen var när jag var där nere så förstod jag att någonting sånt här skulle kunna hända. Men det fanns en enorm spänning i landet efter det som hände för ett år sedan. Det har gått ett år, man har inte kommit till någon slags försoning, folk arresteras. Det är lite kaotiskt allting, rättssystemet fungerar inte, så att folk skulle ta saken i egna händer förstod man nästan att det skulle ske.
500 000, eller kanske 1 miljon döda under 3 månaders slakt i april till juni i fjol. Ett planerat folkmord riktat mot tutsier och moderata hutuer. Förövarna var hutuer och de ansvariga var extremister i höga positioner under den dåvarande hutu-regimen. Omvärlden såg på och lät det ske. Inte underligt att den nuvarande tutsi-regimen undrar över vår omtanke om flyktingarna. Många är ju mördare.
Nous pensons que 90% des personnes se trouvant dans des camps, c'est souvent des innocents. Mais parmi eux, il y a des gens qui sont armés. Le chiffre de 4000 personnes dépasse toutes les dimensions qu'on pourrait attendre. Ça, c'est vrai. Et j'imagine que des enquêtes devraient être menées pour savoir si réellement c'était en cas de légitime défense ou s'il s'agit des actes délibérés. S'il s'agit des actes délibérés, nous les condamnons. Nous ne pouvons pas les tolérer.
FN-soldater och hjälparbetare hävdar att regeringsarmén uppträdde som barbarer. Automatvapen, knivar, handgranater och artillerield säger de sig ha sett. Och flyktingarna själva var redan innan massakern livrädda.
Nous sommes restés ici après avoir tué tous les Hutus sur les collines. Les soldats sont venus à la demande du gouvernement, du présent gouvernement, ont encerclé tout le camp. Donc maintenant, personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer. S'il y a quelqu'un qui rescape à la mort provenant de la colline, on le tue. S'il y a quelqu'un qui tente de quitter ce camp, on le tue. Alors, nous vivons ici dans une situation, c'est vraiment une concentration, c'est un camp de concentration, comme dit-on, d'Hitler.
Jag tror att man måste mycket mer jobba ute i landet, ute i byarna, ute i de små enheterna, att där på något sätt försöka stabilisera den här tumulten som är. Att sitta i huvudstaden och försöka administrera stora flyktingströmmar, det blir absurt och det kan inte få någon genomslagskraft. Men få ut observatörer, få ut andra organisationer ut i varenda litet hörn av landet och försöka lugna ner den här hetska stämningen som nu håller på ytterligare förvärras.
Vad omvärlden inte bör göra är förstås just det vi gjorde i fjol. Vi lämnade Rwanda i sticket.
Ja, i det här inslaget intervjuades Johan von Schreb, läkare utan gränser, och tidigare såg vi också premiärministern i Rwanda som heter Twagiramungu intervjuas.
April 23, 1995, Japan.
Nu ska vi till Japan, för andre mannen i den japanska domedagssekten Aum Shinrikyo, som misstänks för gasattentatet i Tokyos tunnelbana, överfölls och knivskars idag utanför sektens högkvarter.
Här lämnar Hideo Murai sektens högkvarter. Det är mannen i glasögon. Högkvarteret är ständigt pressbevakat. Så plötsligt rusar attentatsmannen fram, en man i spräcklig kofta. Hugger säckledaren med en stor kökskniv 3 gånger i magen. En medarbetare skadas i armen. Säckledaren bärs undan. Attentatsmannen går lugnt åt sidan och slänger nonchalant ifrån sig kniven. Först bryr sig ingen om honom. Han grips dock senare. Den knivhuggne ledaren Murai är chef för sektens avdelning för vetenskap och teknik. Det är en avdelning som misstänks för att ha tillverkat gasen sarin som användes i tunnelbanan då 12 människor dödades.
23 april 95. Läget i Frankrike runt presidentvalet.
Det här är första gången som fransmännen väljer ny president sedan Berlinmuren föll och sedan Europa fick nya gränser. Och också sedan EU blev någonting mer än bara ett frihandelsområde. Och den som blir Frankrikes nästa president, han kommer få ett avgörande inflytande på EUs framtid. Om en liten stund klockan 20.00 så får vi en första prognos vilka två kandidater fransmännen har tyckt bäst om.
Och Eva Hamilton återkommer strax efter klockan 20 med en prognos här i Rapport. Nu har de allra första prognoserna i presidentvalet kommit.
Ja, och de är en stor överraskning. Det är en väldig framgång för vänstern här. Jospin, alltså socialisten eller snarare en socialdemokrat, han leder överraskande den här första omgången. Han har gått av Chirac som har lett det här loppet ända sedan i februari-mars. Och Balladur, alltså den sittande premiärministern som tillhör samma parti som Chirac, de är alltså gaullister eller konservativa bägge två. Balladur är ute helt och hållet. För det nya, alltså valet nästa omgång den 7 maj, det som slutligt avgör vem som blir president i Frankrike, det kommer alltså stå mellan socialisterna och mellan gaullisterna, mellan Lionel Jospin och Jacques Chirac.
Och vad säger då prognoserna att, vad kommer att hända i den andra omgången, Eva? När Chirac står mot Jospin?
Ja, det är väl svårt att säga, men vad man kan konstatera också är att kommunister, alltså vänstern på hela, går fram hela fronten, också kommunistpartierna, de extrema partierna är två stycken till ordentligt till vänster, de står för sammanlagt 14%. Så att det är alltså en rejäl vänstervind i Frankrike som måste ha kommit under senaste veckan, för det här är en överraskning jämfört med den senaste prognosen för en vecka sedan. Man kan också konstatera att den extrema högern, alltså Jean-Marie Le Pen, han har fått en kraftig framgång. Så vi ser det att extrempartierna har gått framåt och då socialisterna i form av Lionel Jospin. Man kan också konstatera, alltså, om du, din fråga om vad som kommer att hända nästa gång, är att med den här vänstervinden så, ska det väl, så är det väl inte särskilt överraskande om Frankrikes nästa president kommer att vara socialist, liksom den sittande François Mitterrand som alltså avgår nu om två veckor.
Mm. En annan sak man kan konstatera idag är att valdeltagandet har varit mycket lågt. Man tror nu att det kommer att sluta på under 80%, och det skulle i så fall vara det lägsta valdeltagandet på 25 år. Vad kan det bero på, Eva?
Ja, nu är det inte riktigt så illa som det ser ut. Det har gått ner med 2%. Det är alltså nästan 80% som har gått till valurnorna. Och därtill så är det sista dagen på påsklovet. Men att det ändå är en minskning, det tror man kan bero på att det har varit en förfärlig mängd korruptionsskandaler här det senaste året. Det är en tredjedel av väljarna har in i det sista inte vetat vem man ska rösta på. Det har väl yttrat sig att då är ännu fler än vanligt stannat hemma.
Tack, Eva Hamilton.
April 24, 1995, USA.
I USA ringde kyrkklockorna i helgen och flera minnesgudstjänster hölls till minne av offren för bombkatastrofen. 12 000 människor kom till den ceremoni i Oklahoma där Bill Clinton också talade.
You have lost too much, but you have not lost everything. And you have certainly not lost America. For we will stand with you.
Det är fortfarande ovisst hur många människor som omkommit vid bombattentatet. Hittills har 78 döda dragits fram ur ruinerna.
April 1995, Göteborg.
Så är det bara att konstatera. Göteborg tog hem EM-segern i sommarvärme idag också. Som mest 28,4 grader faktiskt, även om den officiella middagstemperaturen stannade på 26 grader. Men det räckte ju som synes ganska bra i den europeiska konkurrensen idag.
25 april 1995. Svensk ekonomi.
Statsfinanserna är under kontroll och läget är mycket bättre än för några månader sedan. Det menar finansminister Göran Persson i sin vårbudget idag. Men många fackföreningar protesterar mot de besparingar som regeringen nu föreslår med Centerns hjälp.
Dagens proposition visar att vi faktiskt har statsfinanserna under kontroll.
Riksdagen idag. Göran Persson presenterade sin vårbudget. Utanför som mest 1000 demonstranter, många av dem arbetslösa från hela landet. Protesterna gällde främst sänkningen i arbetslöshetsersättningen.
Det blir hårt.
Det blir hårt. Det är katastrof.
Jo, jag tycker inte om att det ska bli på det här viset i Sverige.
Några kvarter därifrån på Sparbanken i Sveriges handlarum där pengar köps och säljs tittar man förstrött på riksdagsdebatten och regeringens sparförslag.
Så att de små rörelser vi har sett idag har ganska lite med kompletteringspropositionen att göra. Det mesta av kompletteringspropositionen har ju kommit ut i förväg och man har så att säga anpassat sig till de nyheterna redan innan de kom idag.
Det var så här Socialdemokraterna löste knuten när man inte ville eller kunde spara själva genom ett gammalt hederligt bondbröllop. Utvald som brud och hjälpreda blev Centerpartiets Olof Johansson. Och nu är det skönt för Socialdemokraterna att inte ensam hållas ansvariga när man nu sänker ersättningarna till sjuka småbarnsföräldrar och arbetslösa till 75%. När man kraftigt sparar på arbetsmarknadspolitiken, när det blir lägre bostadsbidrag och dyrare läkemedel. Också skatterna höjs med drygt 4 miljarder kronor. Sammanlagt sparas nästan 16 miljarder kronor. Dessutom ingår olika engångsbesparingar på 23 miljarder kronor i tilläggspropositionen. Allra mest sparas på de som idag har minst marginaler. En grupp som utgör en stor del av Socialdemokraternas trognaste väljare.
Situationen är redan ohållbar och den blir alltså katastrofal nu.
Hur blir socialbidrag då?
Ja.
De grupper som har svårast att klara av sin ekonomi idag, det är de som får det ändå svårare. Och då blir det ju inte bra, va? Utan det måste ju fördelas på ett annat sätt. Att till exempel jag då som har en bra inkomst och jag skulle kunna bidra på ett helt annat sätt i samhället idag.
Jag vill här och nu säga tack till Göran Persson och hans kollegor för den konstruktiva hållning som har gjort uppgörelsen möjlig.
På vilket sätt bidrar det till att skapa rättvisa och solidaritet? Någon har kallat det för gåsleversocialism, inte vet jag. Oxfilén blir billigare uppenbarligen för den som har råd. Filmjölken och blodpuddingen kostar väl ungefär vad den kostar.
Detta så jäser det i de socialdemokratiska leden. Och dagens demonstrationer utanför riksdagshuset, det är faktiskt skörden utav vad socialdemokraterna själva har sått.
Skam går på torra land, finns ett uttryck som man säger. Och jag hade inte önskat den här typen av debatt, utan också gärna sett att Folkpartiet hade kastat lite av bitterheten över bord och anslutit sig i ett konstruktivt samtal omkring hur vi nu ska ta ansvar för vårt fina land. Heder åt Centern för att ha orkat gjort det.
Under tiden tågade demonstranterna till Storkyrkan mitt i Stockholm. Efter att ha lämnat ifrån sig demonstrationsplakaten fortsatte man protesterna mot regeringen, också från oväntat håll.
Hur ska det gå? Kan vi behålla bostaden? Hur ska det gå för barnen? Tänk om någon av oss blir sjuk? Vad lönar allt slit? Duger inte jag?
Jag tror också att vi är rätt så många som inser att vi måste ta en hel del besparingar för att komma igenom det här.
Det är inte marknadens sak att av- och tillsätta regeringar. Det är bara politisk handling som duger. Och så länge vi är beroende av långivarna så fortsätter den här förnedringen. För jag tycker att det är förnedrande.
Regeringen har läget under kontroll, påstod statsministern. Men kan inte den där kontrollen hotas redan om en arbetsmarknadskonflikt bryter ut i nästa vecka?
Det är klart att ett snabbt avtal som inte är inflationsdrivande, det skulle göra väldigt gott för en fortsatt stabilisering av svensk ekonomi.
25 april 1995, Rwanda.
Dödandet i Rwanda fortsätter. Idag slogs minst 9 flyktingar ihjäl när de var på väg till sina byar igen från det stora lägret Kibeho i sydöstra Rwanda. Arméns massaker på flyktingar i Kibeho i söndags har väckt protester över hela världen.
Ingen vet hur många som dödades. FN uppger 2000, den rwandiska regeringen mellan 200 och 300. Dödandet började när rwandiska armén skulle upplösa det stora flyktinglägret i Kibeho. Enligt regeringen var flyktinglägret bas för den ökända Hutu-milisen, samma människor som låg bakom förra årets massaker på tutsier när minst en 500 000 människor mördades. Olika människorättsorganisationer har nu samlat in vittnesmål om vad som egentligen hände i söndags. Minst ett granatgevär avfyrades rakt in i människohavet. Enligt andra vittnen sköt de rwandiska soldaterna utan urskiljning. Soldaterna ska också ha jagat människor som försökte fly undan skottsalvorna. Handgranater kastades mot kvinnor och barn. Enligt vittnesmålen försökte soldaterna att snabbt begrava de döda kropparna. Bland annat kastades de i latrinerna. Allt för att undanröja bevisen för det urskiljningslösa skjutandet. Försöken att snabbt få undan kropparna har gjort det omöjligt att bestämma det verkliga antalet döda, säger organisationerna Human Rights Watch Africa och Internationella federationen för mänskliga rättigheter i en rapport. Fram till förra veckan bodde 100 000 människor i Kibeho-lägret. Idag återstår några 100 hutuer som barrikaderat sig i en övergiven skola i lägret.
Almost there's a very hardcore inside the buildings with weapons and grenades, and they're trying to persuade the other people not to leave. Also the children are also saying to the children, you're not allowed to leave, and it's a very difficult situation now for us.
Den 27 april 1995, FN och före detta Jugoslavien.
Krigsförbrytare tribunalen i Haag ska nu också inleda förundersökning mot Bosnien-serbernas ledare Radovan Karadzic. Och därmed så ställs FN inför ett dilemma. Bör dess högsta representant i det forna Jugoslavien förhandla med en misstänkt krigsförbrytare?
När senare i veckan högste FN-mannen i det forna Jugoslavien, japanen Akashi, gör ett sista försök att få den 4 månader långa vapenvilan i Bosnien förlängd. Den går ut om 4 dagar natten mellan söndag och måndag, hamnar han och FN i en delikat situation. Akashi förhandlar i Bosniens huvudstad Sarajevo med representanter för en av omvärlden erkänd men angripen nation. Men när han åker 13 kilometer över till det lilla Pale, som fungerar som huvudstad för utbrytarstaten Republika Serbska, är det inte bara med rebeller han förhandlar. Till den bosnisk-serbiska ledaren Radovan Karadzic med titeln president och hans ÖB Mladic och hans polischef Stanisic är sen i måndags av FNs tribunal för krigsförbrytelser i Haag namngivna som misstänkta krigsförbrytare. Kan, frågade jag talesman i FN-högkvarteret här i Zagreb, kan Akashi förhandla med misstänkta krigsförbrytare? Det är, svarade FN-mannen stramt, inte frågan om kan eller inte kan. Han måste. Opartiskhet är signaturen, medan alla ser paradoxen att hålla freden i ett område vars många ledare inte vill ha fred. Staffan Heimersson, Zagreb.
Den 27 april 1995. Spekulationer kring den första krigsförbrytarrättegången i världen efter andra världskriget.
Idag hölls de första förhandlingarna inför krigsförbrytartribunalen i Haag, där en misstänkt bosnisk-serbisk krigsförbrytare blir den första att åtalas för brott mot mänskligheten.
I en skottsäker bur med beväpnade FN-poliser på båda sidorna om sig, klädd i svart skinnjacka och gul tröja, förklarade sig den 39-årige Dusan Tadic icke skyldig till mord, våldtäkt, grov misshandel och andra övergrepp mot bosniska muslimer i det ökända fånglägret Omarska i norra Bosnien. Dagens session, som bara varade i 20 minuter, var det första förberedande förhöret inför krigsförbrytartribunalen i Haag. Själva rättegången mot Tadic beräknas inte börja förrän om tidigast några veckor. Dagens förhandling skulle fastställa om Tadic har fått rättsskydd i form av advokat som han har rätt till, om han har förstått anklagelsepunkterna som riktats mot honom. Men den här första sessionen i rättegångssalen, i den första internationella krigsförbrytarrättegången sedan andra världskrigets slut, uppmärksammas ändå världen över. Eftersom den här sessionen är ett slags startskott och varning för att brott som begås i samband med krig och inbördeskrig kommer att beivras och bestraffas. Något som välkomnas av alla offer världen över. Sedan är det bara fråga om sådana här krigsförbrytartribunaler kommer att vara lika för alla eller inte. Det vill säga, kommer bara serber att ställa sin förrätta? Eller kommer även medlemmar från andra etniska grupper i före detta Jugoslavien som misstänks ha utfört grova brottshandlingar att ställa sin förrätta? Det är också en fråga om etik och moral kontra politik när det gäller påstådda och misstänkta krigsförbrytelser i en rad andra länder. Det finns idag minst 30 konflikter världen över där det sker eller nyligen skett någon form av etnisk rensning eller där det pågår förbrytelser mot olika grupper. Vågar USA och övriga västvärlden till exempel att ge sig på ryssar i fråga om Tjetjenien eller turkar i fråga om brott mot civila kurder i Turkiet och Irak? Sedan finns Israel, Irak, Tadzjikistan, Georgien där mycket grova brott begås eller begåtts mot civila. De 20 miljoner flyktingar som finns runt om i världen är ett slags bevis för olika förbrytelser mot mänskligheten. Frågan är, kommer det att finnas politisk vilja och dessutom pengar för att ta sig an varenda konflikt?
Reporter Vladislav Savic.
Väljarbarometer den 30 april 1995.
Sveriges Radio P4.
Klockan är 7 och här är Ekot. I Sifos aprilmätning får Vänsterpartiet sin högsta notering sedan Sifo började med sina väljarbarometrar 1967. Vänstern ligger nu på 10,1% och det är 2 procentenheter mer än i mars. Socialdemokraterna fortsätter att minska, den här gången med 3,6 procentenheter till 37,4%. Moderaterna ökar med 1 procentenhet och får 26,2%. För övriga riksdagspartier är förändringarna marginella. Centern får 7,8%, Folkpartiet 7,6%, Miljöpartiet 5,7% och KDS får 3,3%. Sifo-mätningen publiceras i 4 morgontidningar idag.
Sverige, 29 april 1995.
Kommunalsavdelningen i Norrbotten, alltså med 26 000 medlemmar, drar in stödet till Socialdemokratiska partiet i en protest mot regeringens politik. Och som jag sa, därmed så fortsätter splittringen inom ett av arbetarrörelsens starkaste fästen.
Det är inte champagne utan citronvatten i glasen när LO-distriktet i Norrbotten håller sitt 50:e årsmöte. Allt fler av de 73 000 medlemmarna är upprörda över den socialdemokratiska regeringen. Och allt fler väljer nu att dra tillbaka sitt stöd till det socialdemokratiska partiet. Dit hör till exempel Kommunals avdelning i Norrbotten med 26 000 medlemmar.
Vi har protesterat så vansinnigt mycket och vi känner samtidigt att vi får inget gehör för våra protester. Så att man blir lite maktlös till sist, man vet inte vad man ska göra.
Och då är det här ett sätt att markera ytterligare?
Ja, det blir ju det. Tyvärr, ett dåligt sätt egentligen.
Men nödvändigt ur medlemmarnas synvinkel?
Ja, det är det. Vi ska föra medlemmarnas tal.
Också handels- och byggnadsavdelningar i Norrbotten med 2500 respektive 5000 medlemmar har beslutat upphöra med organisationsstödet till partiet.
Orsaken var den här sista försämringen av A-kassan. Speciellt för de som delmarkerade att de inte skulle få stämpla mer än en period.
Det var droppen?
Det var droppen som fick bägaren att rinna över.
Det måste finnas andra sätt att spara. För här sänker man arbetslöshetsersättningen med 5%. Och vi vet att i Sverige har vi ungefär 15% arbetslösa, kanske färre. Vi har alltså 85% som jobbar, och det skulle ge mycket mer om man höjde skatten till exempel för dem med 5%. Det är en annan väg som vi föreslår, för vi kan inte acceptera det här. Vårt sätt att visa det är att vi går ur Socialdemokratiska partiet.
I Norrbotten röstar mer än 60% på Socialdemokraterna i senaste valet, men det är också här som bitterheten verkar störst över hur partiet förvaltat förtroendet i regeringsställning. Facken drar bort sitt stöd till partiet. Både i Kiruna och Luleå kommer man att bojkotta partiets första majtåg. Och här tror många fackliga företrädare att splittringen inom arbetarrörelsen är ett av dess starkaste fästen fortsätter om inte regeringen och partiet ändrar politik.
Tar man inte åt sig de här intrycken, då måste man också vara klar över konsekvenserna.
Och de blir?
Det kan bli en fortsättning på det som har hänt nu.
Samtidigt, 93 mil söder om Luleå i västmanländska Köping, slipas argumenten inför 1 maj. Här bor Socialdemokraternas partisekreterare Leif Linde, som fått uppdraget att vara partiets talare just i Luleå.